Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Känsliga lyssnare varnas för att det här avsnittet innehåller skildringar av mycket grovt våld och övergrepp. Massmördarpodden Srebrenica. Det här manuset skrivet av en anonym manusförfattare och uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Det här är ett väldigt kontroversiellt ämne. Jag har kontrollerat alla faktauppgifter i det här manuset och jag känner att det här manuset följer akademiska och journalistiska principer. Den historia som du nu kommer att få höra har de senaste 21 åren varit föremål för kontroverser, debatt och prövningar i den internationella krigsförbrytartribunalen. Det märkliga med berättelsen om massakern i Srebrenica 1995 är dess närhet till oss, både i tid och geografi. Den utspelas alltså ungefär samtidigt som Sverige gick in i EU och många av er som lyssnar har säkert något minne från mitten av 90-talet. Srebrenica är en liten stad som ligger i östra Bosnien. För att förstå hur nära detta är så kan det sägas att man för 200-300 kronor kan flyga från Växjö i Småland till staden Tuzla i Bosnien på cirka 2 timmar. Därifrån är det 10 mil med bil från Tuzla till Srebrenica. Så nära utspelas en massaker för bara 24 år sedan vars omfattning är den största i Europa sedan andra världskriget. Över 8000 människor blev mördade på kort tid. Men innan vi kommer till de här tragiska händelserna backar vi bandet till 1945. När andra världskriget tog slut i Europa, våren 1945, låg stora delar av kontinenten i ruiner. Ur denna aska och död skulle en ny värld resa sig. En värld där nya värderingar och ideologier ersatte den gamla ordningen. Andra världskriget var en hydra, ett odjur med flera huvuden. Vart och ett skräckinjagande och brutalt på sitt eget särpräglade sätt. Ett av dessa huvuden var ideologiernas kamp. För samtidigt som kriget var en militär konflikt och kanske historiens allra största mänskliga lidande var det också en kraftmätning om vilka samhällen som skulle få byggas på förkrigstidens rasmassor. Under andra världskriget drabbades Balkanhalvön hårt. Inom ramen för denna historien håller vi oss till västra Balkan för tydlighetens skull, även om hela området blev krigshärjat. Denna kokande kittel av motsättningar har i århundraden varit skådeplatsen för krig och konflikter. Redan innan Tyskland och Italiens invasion av kungariket Jugoslavien den 6 april 1941 hade två krig utspelat sig i området sedan 1900-talets början. Detta är vid sidan om den kostnad i människoliv och lidande som det första världskriget förde med sig, då stora delar av det som skulle komma att bli Jugoslavien ingick i den habsburgiska dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Innan 1900-talet låg makten i Istanbul. Under tidigare sekel hade den osmanske sultanen också åderlåtit befolkningen. Bland annat genom blodskatten, där söner från utvalda familjer togs av myndigheterna för en uppfostran i det osmanska samhället och tjänstgöring inom statsapparaten. Bland annat inom sultanens elittrupper. Inte sedan medeltiden hade det existerat självständiga riken där dagens Bosnien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Slovenien och Kosovo ligger. Förutom detta tillstånd av permanent ockupation som alltså hade varit i cirka 600 år fanns också uppfattningar om den egna identiteten och tillhörigheten folken emellan. Samtliga har genom historien strävat efter att definiera sig själva med alla de markörer som tillfaller en nationell identitet. Även på Balkan innebar slutet på andra världskriget att ett nytt samhällsbygge såg dagens ljus. Den tidigare jugoslaviska monarkin var borta och det var också andra världskrigets fascistiska marionetter. Det som reste sig ur askan var den socialistiska federativa republiken Jugoslavien med Josip Broz Tito på den absoluta toppen av maktpyramiden. Tito och hans regering var väl medvetna om motsättningarna som fanns mellan folkgrupperna och i sann kommunistisk anda skulle en ny slags människa födas för att befolka det nya klasslösa samhället. Jugoslaven var född. En individ som ser bortom etniska och religiösa ramar och som skolats in i titoismen. Mer radikala yttringar av nationalism accepterades inte och kunde medföra långa fängelsestraff. Titoismen var en mer liberal tolkning av marxismen som tillämpades i det nya landet. Och just det liberala elementet uppskattades inte alls av Sovjetunionen. Redan 1955 bröt Tito banden till Moskva, vilket gjorde hans vision möjlig. Istället upprättades handelsförbindelser med västmakterna. Byggandet och förvaltningen av det kommunistiska Jugoslavien ses ofta som en framgångssaga. På bara några årtionden lyckades befolkningen i dessa områden, som alltså lidit på olika sätt under 600 år, bygga upp en stat med hög levnadsstandard, skattefinansierad sjukvård och skola och en industri som kunde mäta sig med resterande Västeuropa. Jugoslaviska gästarbetare rörde sig runt om i Europa och deras kompetenser var eftertraktade. Inte minst här i Sverige, där många tog anställning inom industrierna när de gick på högvarv under 60-talet och in i följande årtionde. Mot slutet av 70-talet började dock den jugoslaviska ekonomin att svaja och den kraschade så småningom. Detta till följd av svårigheter att exportera landets varor samt stora utlandsskulder. Samtidigt som den ekonomiska snöbollen höll på att bli en lavin dör Tito den 4 maj 1980. Jugoslavien sörjde sin ledare och en känsla av domedag följde. Titos död gjorde ett sånt intryck att datumet är för många ett sånt där när man vet exakt vad man gjorde då nyheterna kom. Såna där datum som varje generation har. Exempelvis attacken mot World Trade Center 2001, mordet på Olof Palme 1986 och mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003. Tito betraktades som en enande kraft som nu försvann och de etniska spänningarna ökade ytterligare i det vakuum som han lämnade efter sig. Ekonomin fortsatte att stagnera under 80-talet och det styrande partiet Jugoslaviens kommunistförbund, SKJ, lyckades inte få ordning på alla problem som hopade sig. Det gick så långt att företag inte hade råd att betala ut löner, vilket givetvis spädde på missnöjet. Resultatet av detta blev att gamla nationalistiska tankar började bubbla upp till ytan. I de olika delrepublikerna, som senare skulle bli de länder på västra Balkan som vi idag är bekanta med, började det pratas om självstyre och självständighet. Vissa av delrepublikerna klarade nämligen krisen bättre och ville skydda sina ekonomier. Det första landet som förklarade självständighet var Slovenien, och en period som ibland kallas för Jugoslavienkrigen tar sin början när JNA, Jugoslovenska Narodna Armija, eller Jugoslaviska Folkarmén på svenska, anföll utbrytarrepubliken Slovenien den 25 juni 1991. Kriget blev kort, enbart 10 dagar. Men det utlöste en kedjereaktion där Kroatien följde Sloveniens exempel den 8 oktober samma år, och Bosnien-Herzegovina likaså året därpå, alltså 1992, 5 april för att vara exakt. För fortsättningen av denna historien kommer jag att göra ytterligare en avgränsning till just Bosnien-Herzegovina och hålla oss inom landets gränser och det krig som bröt ut till följd av självständighetsförklaringen. Bakgrunden, som du precis har hört, har avsiktligt förenklats en hel del. Jugoslaviens historia skulle förstås utan problem kunna utgöra material för en helt egen podd, men för att inte fastna i ekonomiska reformer och diplomatiska utspel lämnar vi bakgrunden till kriget bakom oss. Krigen i det forna Jugoslavien var, liksom andra världskriget, ett flerhövdat odjur. Ännu idag är det svårt att reda ut vad som egentligen hände. Och för att inte köra fast i komplicerade detaljer redogör vi i detta avsnitt för de främsta huvuddragen. Det fanns som sagt flera vinklar på krigens natur. Vi pratar om krig i plural och inte som ett enda, vilket kan vara vilseledande. Men det som ofta kallas för kriget i forna Jugoslavien var i självverket en serie väpnade konflikter över hela området. Från 10-dagarskriget mot Slovenien 1991 till en mer omfattande konflikt söderut i Kosovo 1998-99. Krigen pågick alltså under i princip hela 90-talet. Den mest tydliga bilden av krigen vi har är kanske om vi betraktar dem som självständighetskrig. Historien är full av väpnade konflikter till följd av självständighetsförklaringar. Amerikanska revolutionen är kanske det mest kända exemplet på detta. Delrepublikerna som bröt sig loss från Jugoslavien invaderades av den jugoslaviska armén efter deras respektive självständighetsförklaring. Man kan också betrakta krigen som ett paradigmskifte på ett mer globalt plan. Kommunistiska regimer hade börjat falla. Även om kommunismen inte hade gått samma öde till möte som nationalsocialismen efter andra världskriget, går inte att förneka liberalismens och kapitalismens seger i ideologiernas kamp. Förvisso återstår kommunistiska regimer, men världen är inte längre uppdelad av en järnridå. Även om Jugoslavien inte ingick i Varsava-pakten med Sovjet, är det svårt att ignorera det faktum att den jugoslaviska kommunismen trots allt går under ungefär samtidigt som övriga kommunistregimer i Europa. Inom ramen av detta avsnitt ska vi dock betrakta krigen i det forna Jugoslavien genom ett tredje filter. Filtret kallas för etnisk rensning. Ett begrepp som myntades under just kriget i Bosnien och som idag är ett allmänt vedertaget sådant.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
För att förstå detta bättre behöver man också ha en överblick över de större nationaliteterna som i fallet Jugoslavien också används synonymt med etnicitet. Befolkningen i fornjugoslavien bestod till största delen av katoliker, muslimer och ortodoxa kristna. Katolikerna har enligt sin tradition sin hemvist i Kroatien. Muslimerna i Bosnien och de ortodoxa kristna i Serbien som efter Jugoslaviens sönderfall behöll namnet Jugoslavien men enbart bestod av Serbien och Montenegro. Känns det rörigt? Det blir rörigare, så häng med nu. Denna grova indelning är dock inte så klar och tydlig som det ofta framgår av beskrivningar som denna. Varje område, alltså Kroatien, Bosnien och Serbien, har stora minoriteter av de olika folkgrupperna. Det är i detta faktum som den etniska aspekten och konflikten blir problematisk och kommer att under kriget fungera som en katalysator för motsättningarna. Alltså, när Bosnien förklarade självständighet uppstod slitningar mellan den bosniska majoritetsbefolkningen å ena sidan, det vill säga den grupp som nu för tiden ofta kallas bosniaker, och som i huvudsak består av muslimer, troende, liksom sekulära, samt ateister och agnostiker, men som är födda och uppvuxna i ett bosniakiskt sammanhang. Kontra gruppen ortodoxa kristna, som identifierar sig som serber i ett läger, och katoliker med en kroatisk identitet i ett tredje läger, ofta kallade för bosnienserber och bosnienkroater. I detta fallet ville minoritetsgrupperna antingen sluta sig samman med Serbien eller Kroatien, beroende på vilken minoritet man ser till, eller bilda egna stater av de geografiska områden i Bosnien där respektive minoritet utgjorde en majoritet. Liknande fenomen förekommer i samtliga självständighetsförklaringar, fast då med en annan fördelning avseende majoritet och minoritet. Eftersom det här avsnittet handlar om massaken i Srebrenica håller vi oss till hur bilden såg ut i Bosnien. Under februari och mars 1992 utvecklades en politisk kris till följd av en serie folkomröstningar om delrepubliken Bosnien-Herzegovinas självständighet. Spänningar mellan den kommande konfliktens huvudaktörer, alltså bosnier, serber och kroater, märktes av i Bosniens huvudstad Sarajevo. Läget blev mycket spänt när skottlossning utbröt på ett serbiskt bröllop där brudgummens far sköts ihjäl och en präst skadades. Samtidigt hade serbiska flaggor hängts upp i den gamla osmanska stadsdelen i Sarajevo, Basharsija, en stadsdel som många ser som en manifestation av bosnisk kultur och tradition. Det ska tilläggas att de här folkomröstningarna bojkottades av de flesta bosnienserber som ville stanna kvar i den stora unionen Jugoslavien. Medan bosnierna och bosnienkroaterna var för en utbrytning av Bosnien som en självständig stat. Och det skedde faktiskt att bosnienserber och bosnienkroater utropade sina egna stater i de områden där respektive grupp utgjorde majoritet. Republika Cipurska och Herceg Bosna, den första serbisk och den andra kroatisk. Båda dessa stater erkändes aldrig och blev aldrig självständiga. De första striderna bröt ut i början av april 1992 i samband med slaget vid Kupres i Bosnien, där jugoslaviska styrkor med stöd från Republika Cipurska mötte styrkor från Herceg Bosna understödda av Kroatien. Det fanns alltså serber som invaderar utifrån och vill bevara Jugoslavien. De har stöd av bosnienserber som bor i Bosnien och antingen vill bevara Jugoslavien eller har en egen liten republik. Och deras motståndare är bosnier som vill ha ett självständigt Bosnien och bosnienkroater som inte vill ha kvar Jugoslavien men gärna ha en egen liten republik. Om bosnienkroaterna tvingades välja mellan att ingå i Jugoslavien eller ingå i Bosnien skulle de hellre välja Bosnien. Bosnienkroaterna kan inte ingå i Kroatien för Kroatien har där i april 1992 ännu inte förklarat självständighet. Tre dagar efter slaget i Kupres bröt ut inledde bosnienserbiska styrkor belägringen av Sarajevo, det vill säga styrkor bestående av serber från Bosnien. Belägringen av Sarajevo skulle komma att bli den längsta belägringen i modern krigshistoria. Alltså längre än någon av de belägringar som hade ägt rum under de båda världskrigen. Belägringen av Sarajevo varade i totalt 3 år, 10 månader, 3 veckor och 3 dagar. Civilbefolkningen i Sarajevo led förstås svårt under belägringen. Sarajevo är en stad som idag är ungefär lika stor som Malmö. När röken la sig var 13 952 människor döda, varav nästan 6 000 var civila. Sarajevo var särskilt grymt då de belägrade styrkorna försökte knäcka den belägrade befolkningens hopp och försvarsvilja. Avsiktligt riktades kanonerna mot civila mål såsom marknadsplatser och sjukhus. Den 8 april 1992 korsade styrkor från Serbien, alltså då Jugoslavien, gränsfloden Drina, som under århundraden hade varit en naturlig gräns mellan Serbien och Bosnien. Styrkorna trängde in i Bosnien där fler städer belägrades. Innan april var slut rasade strider i hela Bosnien. Men hydran hade ju flera huvuden. Strider, trupprörelser och spel på högsta politiska nivå förtjänar säkerligen också en hel podd i sig. Men ett framträdande karaktärsdrag för kriget i Bosnien är det fruktansvärda och utdragna lidande som civila fick utstå. I medierapportering och litteratur verkar kriget ofta ensidigt. En grov förenkling där en sida var angripare och förövare medan andra gjorde det enda rationella, det vill säga försvarade sig. I verkligheten var kriget i Bosnien en enorm gråskala. Civila, oavsett etnisk börd, led oerhört och samtliga fraktioner drev koncentrationsläger och gjorde angrepp på civila. En majoritet av dödsfallen var dock bosnier. Samtliga officiella siffror visar högst andel döda inom den gruppen, både i civila och soldater. Massmedia etikerar ofta våldet mot bosnierna som ett folkmord och kriget som varade mellan 1992 och 1995 kostade sammanlagt omkring 200 000 människoliv av en befolkning på 3,2 miljoner innan kriget, medan runt 900 000 till 1,2 miljoner människor flydde. Det här är alltså en enorm demografisk katastrof. Enligt boken Folkmordens historia av K. Gärner och K.G. Karlsson våldtogs minst 12 000 kvinnor. Även om kriget i Bosnien var mycket grymt och övergrepp, mord, stympningar, våldtäkter utfördes runt om i hela landet har det som utspelade sig i juli 1995 i staden Srebrenica gått till historien som ett särskilt brutalt och hänsynslöst kapitel. Srebrenica-massaken, som händelsen emellanåt kallas, lämnade efter sig en bra bit över 8000 offer, varav många än idag saknas. Huvuddelen av de mördade utgjordes av män och pojkar. Srebrenica ligger i strategiskt viktigt område nära den serbiska gränsen som heter Centrala Podrinje. I krigets tidiga skede, 92-93, när den jugoslaviska armén invaderade från öst med stöd av Bosniens serbiska styrkor, påbörjades en kampanj av etnisk rensning i detta Podrinje. Den bosniska befolkningen började fördrivas och deras egendom beslagtogs eller förstördes. Familjer splittrades och många av männen placerades i koncentrationsläger. Under krigets tre första månader förstördes hela 296 bosniska byar i området. Staden Srebrenica besköts under den här tiden med granateld dagligen. Under några veckor lyckades serbiska styrkor till och med erövra staden, men den återtogs efter kraftfulla motanfall från bosniska styrkor. I berättelsen om Srebrenica-massaken förekommer en omständighet som ständigt lyfts fram i debatten och som många bosnier än idag har svårt att komma över. Och det är en berättelse om omvärldens svek. Under kriget deltog en fredsbevarande FN-styrka under namn UNPROFOR, förkortning för United Nations Protection Force. En enhet ur denna styrka, ledd av den franske generalen Philippe Morillon, anlände till Srebrenica i mars 1993 när belägringen pågick för fullt. Brist på vatten, föda, elektricitet och medicin rådde. FN-styrkan uppehöll sig inte länge i staden och när de skulle lämna utbröt panik bland Srebrenicas befolkning. En stor folkmassa samlades inför general Morillon som lovade att Srebrenica var under FNs beskydd och att han aldrig skulle överge dem. Följande månad, april 1993, utsåg FN Srebrenica och dess omgivningar till en säker zon. Det innebar att det var ett område som skulle vara fritt från anfall och våld från samtliga inblandade parter. Samtidigt skulle en avmilitarisering genomföras genom att de bosniska styrkorna i den skyddade zonen lämnade över sina vapen till FN efter att de serbiska styrkorna hade dragit tillbaka sina tunga vapen och militära enheter. Avtalet slöts av generalerna Sefer Halilovic för den bosniska sidans räkning och Ratko Mladic för den serbiska. Ett demilitariserat område som detta är skyddat av Genèvekonventionen. Båda sidor bröt dock omedelbart mot avtalet genom att ha mindre truppstyrkor inuti den säkra zonen som fortsatte att utkämpa sporadiska strider. Runt enklaven stationerade dock båda sidorna större militära förband. Det här fungerade ett tag, men den säkra zonen började vittra sönder fram emot 1995 då färre och färre konvojer med humanitär hjälp lyckades komma in till enklaven. Förhållandena blev ohållbara och ett tillstånd av laglöshet inträdde. En holländsk FN-styrka under namnet Dorspat hade stationerats i området och även holländarna led brist på förnödenheter. I mitten av 1995 började invånare i Srebrenica dö av svält. I början av juli 1995 inledde de bosnienserbiska styrkorna en offensiv mot staden. Dessa serbiska styrkor uppgick till 4-5 000 man, inklusive 100 frivilliga som hade kommit från Grekland. Av dessa 4-5 000 man skulle dock cirka hälften delta i själva stöten mot Srebrenica. De bosniska försvararna var fler, totalt runt 6 000 soldater, men enbart ungefär en tredjedel var beväpnade medan anfallaren var ordentligt utrustad. Bosnierna hade ju lämnat över sina vapen till FN. I och runt staden fanns också Dorspat som bestod av 570 lätt beväpnade holländska FN-soldater. Anfallet inleddes den 2 juli med att FN-styrkans observationsposter attackerades. De holländska soldaterna bjöd ingen motstånd mot övermakten utan retirerade istället in i staden. De bosniska styrkorna som fanns kvar krävde att få sina vapen som FN tidigare hade konfiskerat i samband med upprättandet av den säkra zonen, men kravet ignorerades av Dutschbat som nu var i full färd med att förbereda sig för att fly ur området. Paniken spred sig och befolkningen försökte hindra FN-soldaterna från att lämna staden. En av de holländska FN-soldaterna miste livet under tumultet när en handgranat kastades mot det pansarskyttefordon som soldaten färdades i. Dutschbat begärde att NATO skulle skicka bombflyg mot de serbiska styrkorna, men deras begäran ignorerades. NATO var inte redo att bomba serber än. Det skulle dröja ända till 1999. Det fanns nu ingenting som kunde stoppa det serbiska anfallet. En stor del av stadens befolkning, flera tusen människor, tog sin tillflykt mot norr till byn Potoshari, cirka 7 kilometer norr om Srebrenica. FN-soldaterna blev kvar och såg på medan allt föll samman runt dem. De hade inte lyckats lämna området. Den 11 juli gjorde general Ratko Mladic ett tv-framträdande där han förklarade att Srebrenica nu var återerövrat för alltid till serberna. Under det här klippet ser man Mladic gå runt på stadens tomma gator i ett slags triumftåg. Kameran lyckas även fånga en scen där Mladic och den holländske befälhavaren Karremans skålar tillsammans. Det är omvärldens och i synnerhet FNs misslyckande att skydda staden som är sveket som bosnierna har svårt att förlåta. Trots rapportering från området och att inblandade organisationer visste vad som pågick upplever man att inte ett finger lyftes för att förhindra stadens erövring och i förlängningen massmordet. Karmans skål med Mladic var spiken i kistan för det lilla förtroende som fanns bland bosnierna för FN i allmänhet och för Dutschbat i synnerhet. Srebrenica-massakern kan i grova drag betraktas som 2 större serier mord, avrättningar och strider. Den ena var ett stort utbrytningsförsök som vi ska titta närmare på nu direkt. När det var klart att Srebrenica hade fallit spred sig idén om att män som hade förutsättningar för strid, alltså rätt ålder och eller hälsan i behåll, skulle ansluta sig till de få bosniska styrkor som fanns i närheten. Planen var att bilda en kolonn för att marschera genom det serbiskt kontrollerade området, bryta igenom och in på området som kontrollerades av den bosniska armén. Denna idé gick ut på att man trodde att överlevnadschansen skulle vara högre än om man hamnade i fiendens händer. Tusentals människor, majoriteten män, satte av ut i mörkret. Bland dem fanns ett fåtal kvinnor och äldre. Marschen norrut blev en ren dödsmarsch. En enorm sträcka på över 7 mil genom fientligt ockuperad mark stod mellan kolonnen och den bosniska armén. Utmattning, uttorkning och ständiga bakhåll gjorde att kolonnen splittrades i mindre grupper. Ett vittne berättar hur en bosnisk man tvingas av serbiska soldater att kalla ner andra bosniska män som fanns gömda i området. Ett par hundra svarade på mannens rop och gick ner från det berg där de hade gömt sig. Och de ska, enligt rättegångsprotokoll, ha blivit lurade att en fångutväxling skulle ske. Vittnet som gömde sig bakom ett träd beskrev en rättegång senare att männen radades upp i 7 långa led och beordrades att hålla händerna bakom huvudet. Därefter mejades de ner med automatvapen. Enhetligheten bröts och grupperna började snart agera som individuella enheter istället. En del av de bosniska männen begick självmord. Vissa fångades in av fienden och många dog i bakhållen. Vissa av grupperna lyckades dock besegra bakhållen. Man lyckades även ta en serbisk officer som krigsfånge. I slutändan lyckades bara en tredjedel av männen som hade gett sig ut på dödsmarschen ta sig över till den bosniska arméns område. Genombrottet skedde den 16 juli efter hårda stridigheter mellan de överlevande bosnierna och de sista serbiska styrkorna som stod mellan dem och deras mål. Den bosniska armén kunde i detta tillfälle bistå flyktingarna från sin sida fronten. Uppskattningsvis ska mellan 8300 och 9700 personer som begav sig med kolonnen från Srebrenica ha dött på vägen enligt vad som har framkommit i rättegången mot Vladislav Krstić, ett av de serbiska befälen som senare skulle dömas till 46 års fängelse för folkmord. Några år senare gjordes en studie av de som hade överlevt dödsmarschen. Enligt den framkom att deltagarna hade lidit av hallucinationer till olika grad under själva marschen. En del begick som tidigare nämnt självmord, antingen med hjälp av skjutvapen eller genom att spränga sig med handgranater. Vissa började misstänka andra i kolonnen för att vara serbiska infiltratörer och anföll varandra. Somliga sprang i blindt raseri mot serbiska stridslinjer. En del pratade osammanhängande under färden. Man kunde vid studien inte dra någon slutsats om exakt vad som hade orsakat detta beteende, men föreslår att utmattning och stress var utlösande faktorer.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den andra skådeplatsen för massakern var i anslutning till byn Potoșari, norr om Srebrenica. Samma dag som Mladic genomförde sitt triumftåg hade cirka 25 000 flyktingar från Srebrenica samlats i Potoșari. Flyktingarna krävde beskydd av FN-styrkan UNPROFOR som hade sin bas där i Potoșari. Ett par tusen av flyktingarna fick plats inne i basen medan resten fick sprida ut sig i närheten. I anslutning till UNPROFORs bas fanns gamla fabriker och andra anläggningar där flyktingarna uppehöll sig i väntan på att någon skulle rädda dem. Den humanitära situationen förvärrades fort när föda och andra nödvändigheter började ta slut. FNs säkerhetsråd fördömde det serbiska anfallet mot Srebrenica och krävde att styrkorna skulle dras tillbaka. En av FN-soldaterna från Dutchbat som var närvarande vid händelserna skulle sedan i efterkommande rättegångar beskriva läget i byn Potoșari så här. Citat. De var panikslagna, de var rädda och de pressade sig mot soldaterna, mina soldater, FN-soldaterna som försökte lugna dem. Människor som föll trampades ner. Det var en kaotisk situation. De bosnienserbiska styrkorna anlände till området kring Potoșari dagen efter Srebrenicas fall, alltså den 12 juli 1995, och började enligt vittnesmål sätta eld på hus och höstackar i omgivningen. Styrkorna anlände till FN-basen och beblandade sig med flyktingarna som tagit skydd inuti omkring basen. Allt vi vet om händelserna som tog vid härifrån kommer från vittnesmål under rättegångar i den internationella krigsförbrytartribunalen. Och de vittnesmålen stärks fortfarande av de tusentals kroppar som man än idag gräver upp. Det är svårt att beskriva de grymheter som utspelar sig vid denna tidpunkt och framåt. Dels av respekt för det mänskliga lidandet som lämnat sår vilka än idag inte är läkta. Dels för att händelserna är av så brutal karaktär att det enligt manusförfattaren vore olämpligt att för er lyssnare i detalj beskriva dem. Fast denna podd ligger bakom en betalvägg och en varning har utfärdats så har manusförfattaren gjort en avvägning Illdåden kommer inte att beskrivas i detalj. Istället kommer länkar att finnas i avsnittets beskrivning som tar dig till domstolsprotokollen där den intresserade kan fördjupa sig. Och det finns en hel del länkar och källor till avsnittet som kommer att publiceras på Massmördarpoddens Facebook. Kan du inte hitta det, skicka ett meddelande. Åter till berättelsen. Vittnen har berättat att soldaterna använde våldtäkt som ett vapen och att till synes slumpmässiga avrättningar gjordes på plats. Vissa offer sköts, andra mördades med kniv. Redan samma dag som de anlände till Potoshari, alltså den 12 juli, började soldaterna plocka ut män och pojkar bland de bosniska flyktingarna. Vi återkommer till soldaternas plan för de här männen och pojkarna. Kvinnorna slapp inte heller undan brutal behandling. I efterföljande rättegångar i krigsförbrytartribunalen i Haag framkom vittnesuppgifter hur soldaterna våldtog kvinnor framför ögonen på deras anhöriga och även framför ögonen på de holländska FN-soldaterna som fanns bland flyktingarna. Ingen gjorde något. En av FN-soldaterna ska enligt vittnesmål ha stått och sett på med en walkman i öronen. En del av flyktingarna begick självmord genom hängning för att slippa undan det som höll på att utspela sig. De män och pojkar som hade valts ut hölls åtskilda på andra platser än kvinnorna som hade undkommit urvalet. FN och UNHCR, alltså FNs flyktingorgan, var på plats i närområdet. Flyktingorganets uppdrag är att leda och samordna internationella skyddsinsatser för flyktingar världen över. Förenta nationerna hade lyckats förhandla fram en evakuering av kvinnor och barn, men snart blev det klart att de bussar som hade tagits ut från Potoshari innehöll väldigt få eller inga yngre män och pojkar. UNHCR försökte agera och Peter Walsh, en av UNHCR-cheferna, försökte ta sig till Srebrenica för att utvärdera läget, men han stoppades av serbiska styrkor. UNHCRs invändningar om rätt till rörelsefrihet hjälpte inte och snart tvingades UNHCR återvända till sin bas som låg i staden Bijeljina, cirka 9 mil norrut. Dagen därpå, den 13 juli 1995, stod det klart för FN att serbiska styrkor höll på att mörda en del av de män som hade valts ut dagen innan. Holländska FN-soldater såg hur obeväpnade män fördes iväg, de hörde skott och sen kom de serbiska soldaterna tillbaka, fast ensamma. Under tiden massmordet pågick försökte förstärkningar från FN komma fram till området, men stoppades även de av serbiska soldater. Massmordet pågick tills liken hade blivit så många att förövarna med hjälp av bulldozers fick knuffa ner kropparna i massgravar. Det framkom även uppgifter om att människor blev levande begravda. Till männen fördes också de som hade tillhört utbrytningskolonnen men som hade tillfångatagits. Det verkar som att män i vapen för ålder valdes ut, men vittnesuppgifter säger att pojkar så unga som 14-15 år fördes bort. Efter evakueringen av kvinnor och barn började männen omedelbart hämtas upp på de platser där de hölls i förvar. De tvingades upp på bussar efter att de hade lämnat ifrån sig sina värdesaker. Männen, som uppgick i tusentals, fördes till området nära staden Bratunas, som ligger cirka 1 mil från Srebrenica och bara ett par kilometer från Potoshari. Den exakta siffran är okänd, men rätten har uppskattat antalet till ett par tusen. Avrättningarna började kort efter att männen hade anlänt till destinationen. Inledningsvis leddes mindre grupper av fångar iväg och sköts. En del mördades direkt på förvaringsplatsen. Än så länge skedde morden sporadiskt och utan att visa tecken på någon större samordning. Men de följande dagarna eskalerade omfattningen och massakerna började följa ett till synes systematiskt mönster. Det är först när man zoomar ut en bit och sammantaget överblickar händelserna i Srebrenica och närområdet som man börjar skönja ett skräckinjagande mönster. Massakern har i flera sammanhang, inte minst i detta avsnitt, omtalats och jämförts med liknande händelser under andra världskriget. Den gemensamma nämnare som framträder vid ett makroperspektiv är det planerade och systematiserade avrättandet. Länge förnekade de ansvariga och övriga inblandade att någon form av planering hade ägt rum, men 2004 medgav man officiellt från serbiskt håll att de egna väpnade styrkorna hade planerat och genomfört den etniska rensningen i Srebrenica. Det hela framstår som självklart då det förefaller som en omöjlighet att på några dagar göra ett demografiskt urval, transportera offren till uppsamlingsplatser, avrätta dem och därefter begrava dem i massgravar. En sån operation förefaller att kräva samordning. Det är bland annat på grund av detta som världen påminns om nazisternas brott som i all väsentlighet gav det industriella mördandet av människor ett ansikte. Elva avrättningsplatser hade valts ut. Vi ska titta närmare på dem en och en. Men först vill manusförfattaren undersöka att informationen om vardera plats är en sammanfattning. Mer information finns att finna för en nyfikne. Men för att denna historia inte ska bli mer rörig än vad det redan är så har detta avvägande gjorts. Massavrättningarnas första dag, alltså den 13 juli, var fyra platser utvalda för massmordet. På förmiddagen fördes en mindre grupp på 17 bosniska män till stranden av ån Jadar där de radades upp och sköts. En av männen lyckades dock, efter att träffas av en kula i höften, kasta sig i ån och på så sätt undkomma sina bödlar. På eftermiddagen samma dag, vid en annan flod som heter Kärska, utspelade sig liknande händelser. Men denna gång var gruppen som avrättades större. Offren grävdes ner i en massgrav som senare hittades. Totalt 150 personer mördades vid det här tillfället. Samtliga män mellan 15 och 50 år. Många hade händerna fortfarande bakbundna. Sent på eftermiddagen började avrättningarna i orten Kravica som ligger cirka 2 mil från Srebrenica. Serbiska styrkor samlade sina offer i en gammal laglokal och kastade sedan in handgranater och besköt folkmassan med raketgevär och handeldvapen. Mellan 1000 och 1500 personer avrättades i Kravica, samtliga män i vapenför ålder. När kvinnorna evakuerades från Potoshari, som tidigare nämnts, lyckades några män komma med på bussarna. Under natten mellan 13 och 14 juli stoppades de vid byn Tisha och bussarna genomsöktes. 22 män hittades. De beordrades att kliva av och sköts omedelbart ner. En av männen lyckades fly in i den närliggande skogen och överlevde på så sätt. En stor grupp fångar hade hållits i staden Bratunac över natten till den 14 juli. Tidigt på morgonen flyttades de till en skola i en närliggande by. Skolan tjänade som fångläger och cirka 1000 bosniska män hölls instängda några timmar tills de serbiska styrkorna samlat ihop de män de kunde hitta. Under eftermiddagen började männen föras ut i mindre grupper och förflyttas till en avrättningsplats cirka 1 kilometer bort där de radades upp och sköts. De begravdes därefter i 2 massgravar. Under den 14 och 15 juli fördes en annan grupp fångar från Bratunac till byn Petkovici. Även dessa inhyste sin skola. Vittnen berättar att förhållandena var mycket dåliga. Det var varmt, det var trångt, en del fångar ska ha druckit sitt eget urin i desperation. Mördandet gick till på ungefär samma sätt som dagen innan, alltså de fördes ut i mindre grupper och avrättades. Runt 2000 personer avrättades i Petkovici. Den 16 juli pågick avrättningar i byn Pilica. Även dessa hade först hållits i Bratunac och hölls inspärrade i en skola. De sanitära förhållandena var undermåliga och brist på mat och vatten rådde. Mördandet gick till på ett numera välbekant sätt. Grupper om ett 10-tal sköts åt gången. En av bödlarna, som själv har erkänt mord på minst 70 bosniska män, berättade under rättegångarna att vissa av soldaterna kände igen vissa av fångarna från tiden innan kriget. De var bekanta från Srebrenica. Dessa bekanta misshandlades grovt innan de mördades. Cirka 1200 personer mördades i Pilica. I närheten av byn Korsluk ägde en massaker rum, men man kan inte med exakthet avgöra när. Troligtvis skedde den mellan den 16 och 17 juli. Runt 500 personer mördades i Korsluk och begravdes i massgravar och i ett gammalt stenbrott. Åldrarna på de mördade var från 8 år till 85 år. Anledningen man inte vet exakt när de mördades är att det inte finns några kända överlevande från massmordet i Korsluk. Det rättsliga efterspelet rörande massaken utspelades vid den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, som 2002 ersattes av internationella brottmålsdomstolen. Det var en domstol som hade upprättats specifikt för att utreda och ställa personer som deltagit i krigsbrott inför rätta. Tribunalen utredde alltså inte specifikt Srebrenica-massaken utan förbrytare från samtliga stridande parter och från hela konfliktområdet stod inför rätta i Haag. För den intresserade finns det mesta tillgängligt online och flera domstolsförhör med krigsförbrytare finns på YouTube. Särskilt intressant för det här avsnittet är Ratko Mladics förhör som du enkelt kan söka fram om du är intresserad. Srebrenica-massaken är kanske odjurets vidrigaste ansikte. Paradoxalt nog är den även sin egen motsats. Övergreppet på den bosniska befolkningen är å ena sidan den typen av händelse som går till världshistorien som, citat, något som inte får glömmas eller upprepas. Men det är samtidigt en uppvisning i hur snabbt det här ändå sker. Europa, och inte minst Balkan, hade enbart 50 år tidigare sett grymhet på ett industriellt plan. Det är anmärkningsvärt att en stor del av förövare och offer rimligtvis borde ha varit barn eller unga vuxna under tiden för andra världskriget och därmed ha ganska tydliga minnen från det. Det behöver alltså inte ens ske ett generationsskifte för att människans våldsamma natur på nytt ska sätta världen i brand. En brand som i lätthet tänds när förutsättningarna är helt rätt. En lättantändlig cocktail där politisk masshysteri suddar ut individens roll och mänskliga egenskaper. För offrets, dennes mänskliga värde och identitet, och då kallar vi det för avhumanisering. För förövaren, dennes ansvar som individ och medmänniska, det kallas ofta för jag följde bara order. Rent empiriskt sett är det vanskligt att säga detta får inte upprepas. För än så länge har vi misslyckats med att inte upprepa det. Srebrenica är bara ett exempel på flera massmord i krig efter andra världskrigets slut. Men något annat kan egentligen inte sägas, för det vore det värre alternativet. Det får inte upprepas. Tack för att du lyssnar på Massmördarpodden.